Välkommen till Sommar i P1 med biologen P.A. Åhlén. Om den nationella kampen mot invasiva djurarter.
Det är mitt i natten. I pannlampans sken skyndar jag mig fram i sanden mot min jakthund Ida. Det är 2006 och jag har åkt ut med en båt till en liten ögrupp längst ut i Bottenvikens skärgård, Haparanda Sanchez nationalpark. När jag närmar mig ståndskallet så hör jag ett mycket, mycket märkligt ljud. Ett ljud jag aldrig hört förut. Det liknar ingenting annat. I lampskenet så ser jag ett djur jag har läst mycket om, men aldrig sett i verkligheten. Den ser ut som en tvättbjörn framifrån, en grävling bakifrån, och är just nu väldigt upprörd. Det här måste vara mårdhunden, som länsstyrelsen i Norrbotten skickat mig ut för att avliva. Den upptäcktes när den stal fåglar ur ringmärkningsnäten på fågelstationen här i nationalparken. När Ida ser mig, då tar hon mod till sig, biter tag i mårdhundens nacke och rister till. Plötsligt är allt över. Framför mig ligger ett mycket märkligt djur. Jag är otroligt förvånad över att hon så enkelt bet ihjäl ett så pass stort djur. Men jag tänker inte mycket mer på det, utan jag lyfter upp mårdhunden och börjar gå mot båten för att ta prover på det döda djuret. En bit in i promenaden, då ringer en klocka i bakhuvudet. Jag har läst på flera ställen att mårdhundar kan spela död. Som skydd när den angrips av rovdjur. Jag tittar på djuret jag bär på och tänker att ja, just den här måste ju ändå vara död. Men bara för att så tar jag revolvern ur hölstret. Jag heter P.A. Åhlén och bor på gården Smultronhöjden i Yttre Härtrånger. En liten by i Västerbotten tillsammans med min bedårande hustru Smultron. Våra ljuvliga söner Orm och Ullbane, 6 hundar, ett gäng europeiska bisonoxar och en massa andra djur. Till vardags är jag biolog, anställd på Svenska Jägarförbundet. Som på uppdrag av Naturvårdsverket förvaltar och utrotar invasiva djur i Sverige. Efter skottet blir jag rejält förvånad när djuret sprattar till. Tydligen är det inte bara rovdjur och hundar som mårdhundar kan lura genom att spela död. Även oerfarna biologer är med på den listan. Mårdhunden, som inte är en naturligt förekommande art för Sverige, är ett så kallat invasivt rovdjur. Bland annat för dess förkärlek för fåglars ägg och ungar. I den här nationalparken nära finska gränsen finns ett känsligt fågelliv. Men just den här individen, den är inte längre ett hot mot dessa fåglar. Det är ett fanatiskt, närmast maniskt intresse för djur och natur som har följt mig sedan barnsben. Min fantastiska mor fick tidigt lära sig att sy igen fickorna på mina kläder för att förhindra att diverse småkryp följde mig in även efter den minsta utomhusvistelse. Detta extrema djur- och naturintresse har tvivelsutan format mig både som person och i mitt yrkesliv. Mitt första jobb efter gymnasiet var som djurlastarförare på ett asfaltverk. 10-17 timmar per dygn i en midjestyrd traktor. I en tid innan mobiltelefoner. Ingen hade hört talas om en podd. Det var bara blinda som fick låna ljudböcker på biblioteket. Detta själsdödande arbete motiverade verkligen till en högre utbildning. Biologyrket hägrade. Tiden på biologutbildningen vid Umeå universitet var fantastisk. Otroligt trevligt att så många naturvårdsnördar samlas på samma plats. Och bevarande biologi var ett av de ämnesområden jag fördjupade mig i. På 90-talet var förlust av arters livsmiljöer den enskilt största orsaken till att vi förlorade biologisk mångfald. Och ämnesområdet bevarande biologi kretsade självklart kring detta. Idag är i ett globalt perspektiv den vanligaste orsaken till att en art försvinner för evigt. Påverkan av invasiva arter. Arter som inkräktar från helt främmande miljöer. som mårdhunden vid finska gränsen jag berättade om precis. Vi kommer att förlora mer arter på grund av invasiva arter de kommande 50 åren än vad vi kommer att förlora på grund av förstörd natur och klimatförändringar tillsammans. Det sa inledningstalaren på en konferens om invasiva arter som jag deltog i Skottland 2017. Det tål att tänkas på. Vi människor är en stimfisk och klarar bara ett fokus i taget. Det spelar ingen roll om en tonårstjej i Australien imorgon skulle inleda en skolstrejk mot invasiva arter på fredagar utanför en myndighetsbyggnad i Sydney. Det skulle aldrig få fäste eftersom vi är redan mentalt upptagna med klimatfrågan. Ett fokus i taget. Jag går in och kikar på världens största naturvårdsorganisation IUCNs hemsida och ser på den globala listan över arter som är dokumenterat utdöda, borta för evigt. Av dessa växter och djur så har en dryg tredjedel dött ut på grund av invasiva arter. Den enskilt största utdöende orsaken. Sorglig läsning och utvecklingen går verkligen inte åt rätt håll. Europeiska rävar och förvildade tamkatter har till exempel ätit 30 australiska däggdjur till utrotning sedan de kom lös i naturen där. Klimateffekter är ännu inte med på listan, men jag förväntar mig tyvärr en ökning även av dessa orsaker. Global uppvärmning och invasiva arter har en tendens att ta armkrok för att ställa till naturvårdsproblem. En invasiv art är en art som är sprungen från ett annat ekosystem och med människans hjälp tagit sig till en annan naturtyp där den aldrig varit och inte själv har kunnat tagit sig till. Om den där gör skada på biologisk mångfald och eller människors hälsa eller ekonomi, då är den invasiv. Ett exempel från Sverige är den amerikanska signalkräftan som introducerades till svenska vattendrag på 60-talet och har sedan dess slagit ut 98% av våra inhemska bestånd av flodkräftor. Genom att sprida en svampsjukdom, kräftpest. Tidigare studier har visat att så mycket som 60% av alla djur som är borta från vårt klot har dött ut på grund av invasiva arter. Att problemen med invasiva arter fortsätter att öka har många bottnar. Ökad handel och resande flyttar arter mellan kontinenter och ekosystem i en allt högre takt. Pågående klimatförändringar ger invasiva arter möjlighet att öka sina utbredningsområden i såväl breddgrader som höjdmeter. Och bristande finansiering till förvaltnings- och utrotningsåtgärder begränsar möjligheter att hantera dessa arter. Att de största globala problemen med invasiva arter förekommer i u-länder med bristfällig naturvårdsbudget gör inte saken enklare. Med det sagt så är det inte så att skydd av den natur där växter och djur lever inte är viktigt, likväl som alla andra naturvårdsproblem som staplas på varandra i en krympande värld. Missförstå mig inte som att jag negligerar dessa problem. Det verkligt tråkiga är att fortsatta ökningar av problemen med invasiva arter strör grovsalt i såren på en redan sargad modernatur. Men nu tillbaka till mitt jaktbyte från i början. Mitt favoritdjur.
När mårdhunden kom till Sverige, då var klokheten där. Då rådde det bara kortsyn och penningbegär. Vi satte den på en lista för onödigt liv. De listorna är rätt många i våra arkiv. Vår
mårdhund kan... Även om denna visförfattare verkar helt ha missuppfattat vårt arbete med mårdhund i Sverige. Vårt arbete går ju ut på att skydda Sveriges natur, inte Sveriges ekonomi. Så är det ju smickrande att det nu sjungs visor om min vän mårdhunden. Mårdhunden är det hunddjur i världen som föder flest ungar. Den hör naturligt hemma i sydöstra Asien, norra Thailand upp till Kina, Japan, delar av subtropiska Sibirien. Den har en stor förkärlek för våtmarker och det är det enda hunddjur som går i vintervila. Den har dessutom en väldigt fin och mjuk päls. Under sovjettiden sattes det ut mer än 9000 mårdhundar i de forna sovjetstaterna för att öka pälsproduktionen i naturen. En ekonomisk succé för 80 år sedan. men en ekologisk katastrof i vissa europeiska områden idag. Arten har spridit sig med hög takt över kontinenten. Till exempel i Finland föds det mer än 1 miljon mårdhundsvalpar varje vår. Och det finns stora områden där alla groddjur är uppätna. Och markhäckande fåglar i skärgårdar och våtmarker får inte ha sina ägg i fred. För snart 20 år sedan uppmärksammade jag att Sverige var på väg att från Finland få en ny däggdjursart. Jag läste in mig på vetenskapliga arbeten kring mårdhunden och insåg att en etablering i Sverige skulle få oerhörda konsekvenser för markhäckande fåglar i skärgård och våtmarksmiljöer och att flera sällsynta groddjur i Syd- och Mellansverige skulle riskera utrotning vid en fullskalig etablering. När jag då uppvaktade myndigheter kring arten mårdhund så avtäckte det en svaghet inom svensk naturvård. Precis samma svaghet som Riksrevisionen alldeles nyligen uppmärksammade när den granskat Sveriges arbete med invasiva arter. Beslut tar för lång tid och arbetet utförs, som revisionen säger, saktfärdigt. Höga chefer både inom Naturvårdsverket och i detta fall Norrbottens länsstyrelse var då inte det minsta intresserade av att lyssna på vad en ung, ivrig doktorand hade att säga om mårdhundar. Idag, snart 20 år senare, kan jag säga med väldigt hög säkerhet att om inte handläggarna Melanie Josefsson på Naturvårdsverket och Lena Bondestad på Länsstyrelsen i Norrbotten reagerat på mina varningar, då skulle vi idag ha över 15 000 mårdhundar i norra Sverige. Arten skulle ha spridit sig till Norge. Sveriges skärgårdsfåglar är nog er båda väldigt tacksamma. Anledningen till detta scenario är att när det gäller invasiva arter så är reaktionshastigheten helt avgörande. Det går inte att avvakta och fundera allt för mycket när en dylik art dyker upp. Man måste ta tag i det direkt och man måste ta tag ordentligt. Fespetar man och missar fönstret att hantera invasionen, då är det fort för sent om man misslyckas. Hur har vi då lyckats få bort mårdhunden från Sverige? Med lite olika förnuliga metoder som jag strax ska återkomma till. Både jag och Smultron hade väldigt bråttom att komma ifrån stadslivet och ut på landet när vi avslutade våra studier vid Umeå universitet. Livet på landsbygden har sina utmaningar, men fördelarna överväger starkt. Då vi båda är biologer har dock yrkesvalet en inneboende osäkerhet. Vi jobbade båda tidigare med forskning. En del av den vardagen är att man får besked om fortsatta forskningsanslag dagarna före julhelgen. Och man har då ett par veckor på sig att hitta annan försörjning om man inte har ett jobb att gå till den 1 januari. Även naturvårdsarbeten bedrivs ofta i projektform med medföljande osäkerhet om man har försörjning vid projekttidens slut. Jag har varslat mig själv och våra yrkesjägare om uppsägning många gånger under åren när det har varit osäkerheter i finansieringen. Ett år varslade vi personalen 2 gånger samma år. Detta är såklart inte optimalt när man har småbarn och det har varit en drivkraft för att hitta vägar till alternativ försörjning. Vi har vänt på många stenar. Smultron odlade under många år mygg till läkemedelsindustrin. Men vi har också sysslat med jakthundsuppfödning, jaktfilmsproduktioner, jord- och skogsbruk. Ska man försörja sig på landet får man hitta många olika inkomstkällor. Men det ena har lett till det andra och mitt intresse för lockjakt eskalerade för drygt 15 år sedan. Och mynnade ut i att Smultron idag tillsammans med vår vän världens bästa Robert driver ett litet företag med 3 anställda som tillverkar lockpipor. Här kommer några exempel på hur det kan låta. Rödrävstikens brunstläte. Lammångest för att locka djur som döda får. Rågetens hets- och ångestläte som uppstår när hon är hårt uppvaktad av en ivrig råbock. Dessa lockpiper säljs i dagsläget till 28 länder. Det är väldigt roligt att jägare i så geografiskt skilda områden som Europa, Australien, Afrika och Nordamerika ofta blåser in produkt från en liten by i Västerbotten när de är ute och jagar. Från ett ljud till ett annat. Gissa vad det här är. Det här gillar jag. Vi föder också upp viltkött i vårt jordhäng. En lågintensiv form av köttuppfödning som också är en fröjd för ögat. Att höra våra kronhjortar bröla under brunsten och dagligen se buffliga vicenter är ren och skär livskvalitet. Jag blir glad varje gång jag ser dem. Vicenterna, alltså det som också kallas europeisk bisonoxe, är dock inte till köttproduktion utan är ideellt arbete för utsättning i naturen i olika återintroduktionsprojekt i Europa. Vicenten är ett av världens mest sällsynta däggdjur med bara drygt 2000 djur i fri viltbana. Det finns många gånger fler tigrar i det vilda än det finns vicenter. Europa var en gång täckt av en matta av miljontals vicenter men utrotades successivt av människan. De sista vilda individerna försvann ur Europas natur under första världskriget. För övrigt är jag en ivrig förespråkare för att även Sverige bör återintroducera denna art som vi utrotade för drygt 800 år sedan. Vi har ju redan återintroducerat flera arter till vårt ekosystem. Och varför ska vi inte ta ansvar även för vicenten? Vi har många lämpliga områden i Sverige och vi från Hertsånge, vi bidrar gärna med våra vicenter. Trots att vi har avsatt en dryg tredjedel av vår skogsfastighet till naturreservat så är skogsbruk en viktig biinkomst för vår familj. Och jag är väldigt intresserad av ungskogsskötsel. Att med röjsågen dana den skog orm och ullbarnen ska ärva är förutom att det ger bra motion väldigt tillfredsställande. Det är bara röjsågen som bestämmer hur våra framtida skogar ser ut och jag skiljer mig nog från mängden. Det blir väldigt mycket lövskog kvar på ytorna jag röjer. Jag är övertygad om att blandskogar, utöver att vara mycket trevligare att vistas i, kommer att ha en mycket större motståndskraft mot framtida hot än de monokulturer, ensidiga skogsplanteringar som nu har varit standard väldigt länge. Och jag vill passa på att slå ett slag för kollegorna Anders och Anders på Jägarförbundet som tagit fram Östermalma-modellen för skogsföryngring. Blandskogar är bäst. If the sky turn into stone, it will matter not at all. For there is no heaven in the sky. Hell does not wait for our downfall. Let the voice of reason shine. Let the pious vanish for all time. Never on your side. God was never on your side. Never on your side. Så tillbaks till favoritdjuret. Förekomsten av mårdhund i Haparanda Sandskärs nationalpark blev startskottet som gjorde att vi började utveckla metoder för att förvalta arten med målet att utrota den ur Sveriges fauna. Om nu Naturvårdsverket var en smula trögstartad när mårdhundarna började dyka upp i landet så skall ingen skugga falla över den myndigheten när arbetet väl var igång. Allt vi har åstadkommit under dessa år har varit på uppdrag av och finansierat av Naturvårdsverket. Det har varit ett otroligt intressant och givande arbete under dessa 16 år. För mig, kollegorna Fredrik och Åke och vår personal. Den låga personalomsättningen tar vi som ett kvitto på att arbetet är intressant. Vi har i dagsläget 8 helt fantastiska heltidsanställda yrkesjägare. Metoderna vi har provat är många, men några har ramlat ut som riktiga huvudnycklar. De flesta mårdhundarna som vi fångar har sin upprinnelse i den stora detektiven allmänheten. Någon har sett något, spår, latriner, alltså mårdhundsbajs, eller synobservationer. Allmänhetens observationer är viktiga, men svårjobbade. Av 600 till 1000 observationer per år i Sverige så är det endast ett tiotal av dem som faktiskt är en mårdhund. En anekdot av många när det gäller hur svårt det är med artbestämning är följande. En dag ringer en från SLU pensionerad professor och frågar om jag fortfarande arbetar med mårdhundar. Professorn hade i lugn och ro påtat i trädgården i sin sommarstuga när han plötsligt fick syn på en mårdhund som rörde sig i utkanten av trädgården. Professorn gick in och hämtade en hagelbössa och därefter var djurets saga all. Jag bad såklart om en bild på det döda djuret. Under vårt telefonsamtal så fick jag försöka landa professorn i att det var en förvildad, helt ihoptovad angora-katt som han hade skjutit. När vi vet att det finns mårdhundar i ett område så lägger vi ut ost och sätter kameror riktade mot osthögarna. När bilder på mårdhundar plingar in nattetid i våra yrkesjägares telefoner så åker ansvarig personal ut med sin tjänstehund. Tjänstehundarna har utvecklat närmast magiska egenskaper under alla dessa år. Yrkesjägaren kan anlända osthögen många timmar efter att mårdhunden slutat äta där och vandrat vidare i natten. När hunden släpps på osthögen så snorklar den sig iväg i natten efter spåret av mårdhunden. Djuret kan vara kvar i närheten eller vara någon kilometer därifrån. Men till slut hittar oftast tjänstehunden den och börjar skälla ståndskall. Yrkesjägaren får sen gå in och hämta mårdhunden. Det är mycket nattligt ensamarbete, ofta i krävande terräng som personalen utför. Vi skjuter inte längre mårdhundarna som vi fångar, som jag gjorde den där höstnatten 2006. Det första vi gör är att sätta dem på hotell. I stort sett alla mårdhundar vi fångar placeras på mårdhundshotellet som vi kallar det. Sen steriliserar och avmaskar vi djuret. Mårdhunden släpps sen ut igen med en GPS-sändare som gör att vi kan följa den i realtid på en hemsida. Och vi har nu skapat ett judasdjur. Judasdjur kallas de individer som används för att leta upp eller locka till sig artfränder. En mårdhunds hela biologi som vuxen består nämligen i att leva i ett livslångt parförhållande. När djuret av olika anledningar förlorar sin partner så börjar den ganska snart att söka efter en ny. Det är precis det beteendet som vi nyttjar när vi sätter GPS-sändare på dem. Ju färre mårdhundar det finns i Sverige, desto viktigare är judasdjurens arbete. Väldigt stora delar av norra Sverige söks av varje år av våra sändarförsedda djur. De går 1-2 mil per dygn i sin strävan att hitta en ny partner. Att använda sig av judasdjur, det är en metod som används länge, alltså ingenting vi har hittat på. Metoden används på väldigt många invasiva arter runt om i världen. Kameler i Australien, getter och råttor på oceaniska öar. Asiatiska sammetsgetingar i Sydeuropa får sändare som gör att man kan följa judasdjuret till getingboet och förstöra det med en eldkastare. Och massor med fler exempel. Naturvård är inte alltid vackert. Med risk för att jag någon gång i framtiden måste stå i ett hörn med dumstrut så är det i dagsläget så att vi har gjort det som väldigt många bedömde helt omöjligt. Under åren har vi tagit bort en liten men reproducerande mårdhundspopulation som fanns på cirka 20% av Sveriges yta. Hårt arbetar våra yrkesjägare och deras tjänstehundar i kombination med ny teknik och innovativa metoder har verkligen levererat. Från att ha tagit cirka 100 individer per år i norra Sverige, där de flesta djuren var födda i Sverige, tills dagens siffror, där vi tar 15-25 djur per år och de är i stort sett alla födda i Finland och vi tar dem längs finska gränsen, så har ett annat problem uppstått. Vi har svårigheter att rekrytera nog många judasdjur nu för tiden, då det finns så få mårdhundar i Sverige. Arten blir ju i stort sett utrotad varje år och vi arbetar med de individer som vandrar in under våren. Så sedan några år så köper vi faktiskt mårdhundar från finska pälsfarmer för att säkra rekrytering av judasdjur. Dessa djur som levt hela livet på nätgolv i en pälsfarm är förvånansvärt duktiga på att ställa om sitt liv i det vilda. Redan 2014 så såg vi att vårt arbete gav resultat och antalet mårdhundar i Sverige minskade. Vi sågade av grenen vi själva satt på. Vi insåg att fortsätter vi så här så kommer vi att få en budgetneddragning. Och skulle vi inte fortsätta så här att sänka stammen, då skulle vi få ett budgetavslut. För att säkra våra yrkesjägares trygghet så började vi att hyra ut personal till naturvårdsutrotningar av invasiva arter i tropikerna vintertid. Mårdhunden är ju det enda hunddjur som går i vintervila. Så då kan man ju passa på att arbeta i tropikerna när den ligger i det. Vi har gjort 2 naturvårdsutrotningar på 2 olika öar på Seychellerna. Av en av världens mest invasiva fågelarter, indisk mynastare. En notorisk boplundrare som rövar inhemska fåglars ägg och ungar. Och om Seychellerna lyckas ordna finansiering så är vi redo att utrota denna art på även en tredje ö. Invasiva arter är ett gigantiskt naturvårdsproblem på många håll i världen, men i synnerhet på oceaniska öar. Eftersom arterna där ofta inte finns någon annanstans i världen och har evolverats i många tiotusentals år utan närvaro av rovdjur och boplundrare. Ett stort problem för dessa områden som är så drabbade av invasiva arter är att det ofta är fattiga länder utan egentlig naturvårdsbudget. Naturvården där är ofta beroende av ideella organisationer och bistånd. Vi utför gärna fler naturvårdsutrotningar i tropikerna vintertid. Behovet är enormt, men de monetära verktygen för önationerna är små. Men vidare, allt eftersom mårdhundarna i Sverige har minskat i antal så har vi förhandlat med Naturvårdsverket. Drar Naturvårdsverket ner budget för att det finns färre mårdhundar så måste vi ju säga upp personal. Det skulle vara olyckligt på flera sätt. Ett av dem är såklart personalpolitiskt. Att samla personalen och berömma den för utmärkt utfört arbete, så bra att hälften av dem ska få sparken, det ger inte incitament till att högprestera. Ett dilemma. Gör de ett bra jobb, riskerar de att förlora det. Ett annat problem är att var och en av våra yrkesjägare har ett geografiskt område som de ansvarar för. Dessa områden är 1-3 miljoner hektar stora, alltså 1-3 gånger Skånes yta, per yrkesjägare. Plockar man bort några yrkesjägare så riskerar man att skapa luckor i geografin. Det räcker med att några mårdhundspar får vara i fred några år för att vi ska backa 10 år i förvaltningen. Lösningen på detta har varit att få fler ansvarsarter istället för att säga upp personal. Och fler arter har det blivit på vår lista. I dagsläget ansvarar vi för samtliga EU-listade invasiva däggdjur, fåglar och reptiler i hela landet. Förutom mårdhundar jobbar vi nu med bisamrotter i Höga kusten, nilgäss var helst de landar i landet, vattensköldpaddor som verkar finnas i en förvånande mängd, samt Sveriges nyaste däggdjur, stenmården i Bromölla. Våren 2018 landade ett märkligt paket med posten på kontoret. I paketet låg en djurkropp och frågeställningen gällde, vad är det för art? Jag fick då den för en biolog ganska udda arbetsuppgiften att belägga ett för landet helt nytt däggdjur, stenmård. Alla yttre kännetecken talade för att det var en stenmård, men en fördjupad penisanalys gjorde saken solklar. Det var en stenmård. Stenmårdar har nämligen större penisben än våra inhemska skogsmårdar. Djuret i lådan hade i alla fall varit inne och rövat höns i en hönsgård i en liten by utanför Bromölla, Skåne. Helt fel hönsgård skulle det visa sig då ägaren råkar vara hemma, hörde tumultet i trädgården och en hagelbössa avstyrde vidare hönsförluster. Skytten tyckte dock att djuret inte såg ut som en vanlig skogsmård och skickade kroppen till oss. Sveriges nyaste däggdjursart, stenmården, är ett djur med ett väldigt stort utbredningsområde. Från Portugal till Kina, men den har aldrig funnits i Sverige. Arten är ökänd för sitt märkliga beteende att vilja bita sönder kablar i bilar och hus. Stenmård kostar bokstavligen talat miljardbelopp varje år i Europa för bil- och villaägare och deras försäkringsbolag. En intressant anekdot om denna art och dess vilja att förstöra kablar hittar vi i en av världens dyraste byggnader, partikelacceleratorn i CERN. Inte en gång utan 2 gånger har stenmården lyckats ta sig in i denna anläggning nere på kontinenten, gnaga av kablar och stänga ned verksamheten. Man måste ju bara älska detta djur, en rebell. Trots att det nu gått 4 år sedan den första stenmålen upptäcktes och att vi har nu avlivat ett 30-tal stenmålar totalt i och omkring Bromölla tätort, så finns det inget utrotningsbeslut på arten. Än så länge är arten helt begränsad till Bromölla tätort, med några få fall runt om. Ett verkligt lågt hängande äpple för en som jobbar med invasiva arter, och vi skulle gärna ta ett ordentligt grepp i den här frågan och se till att förekomsten blev ordentligt utrotad. En etablering av stenmård i Sverige kommer i en framtid att kosta miljardbelopp för även svenska bil- och villaägare och deras försäkringsbolag. Men min största farhåga när det gäller stenmården är inte bilar och hus, utan rödspov och sydlig kärrsnäppa, två av södra Sveriges mest hotade fågelarter. Stenmården är en notorisk äggplundrare som gärna jagar på öppna ytor och strandängar. Och det skulle definitivt påverka dessa arter negativt om den etablerade sig i Sydsverige. Det finns nog inte ett enda exempel i världen där ett ekosystem har gynnats av ett främmande rovdjur. Hur hamnade då stenmårdarna i Bromölla? Min teori är att en dräktig hona har varit inne i en bil eller en lastbil någonstans på kontinenten för att gnaga kablar. Lastbilen har startat och hon har följt med. Kanske lastbilen stannade på långtradarfiket vid E22 i Bromölla. Och hon hoppade ur där och sen födde en kull som på så vis startade upp populationen. Hur som helst, även om vi nu fått allt fler ansvarsarter så kvarstår det ursprungliga problemet. Alla arter vi hanterar minskar i antal och utbredningsområde. Självklart är det det vi vill. Och målet är ju såklart en utrotning av dessa arter. Men ännu en gång sågar vi av grenarna vi sitter på när vi för våra målarter till utrotningens brant. Vi skulle behöva ett rejält träd att arbeta på, där grenarna aldrig tar slut. Och vi skulle gärna kopiera norska naturvårdsmyndigheters arbete med amerikansk mink, det invasiva rovdjur som ställt till med mest skada i ett europeiskt perspektiv. Norge har en personalstyrka, ungefär lika många som våra heltidsanställda yrkesjägare, som årligen arbetar med mink i värdefulla naturområden. De utför årligen 2-3 minkutrotningar i framförallt skärgårdsområden. Det tar dem 3-4 veckor att helt tömma en skärgård med 150-200 öar från mink. Specialutbildade tjänstehundar söker av öarna, markerar när de hittar mink. Personalen blåser ut minken ur gömslet med lövblåsmaskiner och skjuter den. Sen åker de vidare till nästa område och så här fortsätter det år från år. Fantastiska naturvårdsvinster. Skärgårdarna får åter tillbaka sitt fågelliv. Put me to rest. Lay your head on my chest. Hold my hand when you leave. Don't wake me up just to see how you say goodbye. Maybe I could be yours. Maybe my time has come to walk by. En reflektion jag har fått kring naturvårdsarbete när det gäller invasiva arter är att arbetet alltid ska bedrivas i projektform och en 4-årsbudget anses ofta vara en lång planeringshorisont. Detta är också en av anledningarna till att arbetet med invasiva arter har ett ganska skamfilat rykte i naturvårdskretsar. För små budgetar, för små insatser och för korta tidshorisonter i arbetet har gjort att de flesta insatserna misslyckas fatalt och därför anses dylikt arbete vara att kasta pengar i sjön. Om man inte har de medel som behövs för en framgångsrik förvaltning, då är det faktiskt bättre att låta bli. Det kan ju tyckas märkligt att invasiva arter är ett av världens idag största naturvårdsproblem. Om vi drar en parallell till ett annat naturvårdsarbete. Ponera att en naturvårdstjänsteman på en länsstyrelse i Sverige råkar ramla över några kvadratkilometer urskog, där det fullkomligt krälar av större barkplattbaggar bland granlågorna. Brända tallars bark knastrar av tallkapuchongbagglarver. Och när du gör upp en eld för att grilla korv så landar det svärmar av sotsvart praktbagge kring elden. Det finns ju inte en naturvårdsdirektör i Sverige som då skulle komma på idén att göra ett naturreservat av det området i 5 år. Dylika områden skyddas alltid, för all framtid. Jag tror att naturvårdande myndigheter måste börja tänka i liknande tidshorisonter när det gäller arbete med invasiva arter om vi ska få de önskade naturvårdsvinsterna. Men jag är ju blott ett enkelt tjänstehjon i svensk naturvård, så vad vet jag. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in
She twines his spines up slowly towards the boiling sun. And when I touched her skin, my fingers ran with blood.
Vi människor har jagat sedan vi började gå upprätt. I ett 200 000 års tidsperspektiv är det betydligt ovanligare att du inte är en jägare än att du är det. Vi är genetiskt programmerade att jaga. Och hos den moderna, urbana människan utan kontakt med naturen så tar jaktlusten ofta andra uttryck för att överlista, hinna ikapp, träffa rätt eller vinna. Många idrotter har sitt ursprung i olika jaktmoment. 22 miljonärer som jagar en bit grisskinn över ett fält simulerar i min värld två konkurrerande jaktlags jakt på ett byte. För många fågelskådare är det en höjdpunkt på året när de ska överlista och fånga fåglar för ringmärkning. Det finns jaktinstinkt i de flesta människor. Utöver att jakt är en spännande och intressant sysselsättning så är viltköttet viktigt för vår familj. Mina söner Orm och Ulbane består antagligen till 70-80% av aminosyror från älgar. Ett normalår, då äter vi älg 3-5 dagar i veckan. Till detta kommer rådjur, hjort, vildsvin, fåglar, övrigt småvilt, fisk, bär och svamp. Vår natur är ett rikt skafferi att ösa ur. Att tillsammans med sonspånen smyga ut och skjuta en älg som står och betar på vår egen åker, dra in den och hänga upp den i laggården, det är guldkant i tillvaron i att bo på landet. Det är få förunnat att ha sån djur- och miljövänlig mat på middagsbordet. Smygjakt till trots är just älgjakten med löshund för mig den viktigaste jaktformen. Denna jaktform är tillsammans med renskötseln det äldsta kulturarvet vi har här i de nordiska länderna. När stenåldersmänniskan förädlade vargen fick de en väldigt viktig jaktlig medhjälpare. Och hunden och hundförarens uppgift är densamma idag likväl som för 8000 år sedan. Det skiljer sig dock en smula med utrustningen för hundföraren idag jämfört med de vapen Stenman var med sig. Hundens uppgift, idag som då, är att söka ut långt från föraren och helst av allt hitta en ostörd älg. När älgen är hittad börjar hundens svåraste del av arbetet. Här jagar jag älg i Västerbottens skogar med Rossi, en riktigt duktig älghund. Älghunden ska spela en charad och låtsas vara en väldigt feg varg. Arterna älg och varg har samevolverats i hundratusentals år och älgarna har system för att försvara sig mot varg. Hundens uppgift är att invagga älgen i en trygghet, att just denna varg är feg och inget hot, och successivt bygga upp älgens självförtroende. Gärna till den nivå där älgen tror sig kunna sparka ihjäl denna varg. Riktigt duktiga älghundar är en fröjd att se på när de arbetar. Älgen eller älgarna är fyllda av självförtroende och har fullt fokus på hunden. I det ögonblick som älgen blir rädd, ja då är jakten över för min del. Det finns ingen hund som kan hålla samma tempo som en älg i sken. Älgen måste vara trygg för att kunna stå för hunden. Hunden jobbar på och skäller samtidigt som den spelar sin charad. Hundskallet blir ett ljudkamouflage som jag nyttjar för att kunna smyga in nära nog för att få syn på älgen. När man närmar sig älgen övergår smygandet till någon norrländsk form av tai chi. Det händer allt som oftast att man är 10 meter från älgen och det enda man ser är hunden som arbetar. Tar hunden en paus i skällandet just då och du har ett ben i luften, då blir det till att frysa i steget. Det utspelar sig nog massor med märkliga tai chi-liknande positioner av tiotusentals älghundsförare varje år i våra skogar. Jag upphör aldrig att förvånas över hur svårt det kan vara att få syn på en älg på ståndskall. I tät skog kan man stå en halvtimme, 10 meter från en älg och bara se hunden, tills man plötsligt ser ett älgöra vifta till.
Duktig Rossi! Duktig tjej! Hej! Hey. Oj vad du har jobbat med dem där du! Ja, ah, kom här bara då! Åh, rackars bananer!
Ja, tänk om det alltid kunde vara höst.
So, the season of the fall begins. Down the crossroads in a sleepy little wind. And the time will come soon with the secrets of the rain coming closer every day.
Älghundarna, och speciellt vår inhemska jämthund, ligger mig varmt om hjärtat. Det är svårt att hitta snällare hundar. Mina söner är uppväxta med jämthundar som extra kuddar i sina sängar. När man ska jaga in en ung älghund så ställs man ibland inför utmaningar. En ung hund fylld med kraft, spänst och energi, inser vid första mötet med en älg att detta är stora och verkligt farliga djur. En dylik hund kan efter några otrevliga älgmöten istället ägna ohemul tid och energi åt att frenetiskt gräva efter sork för att få utlopp för sin stora jaktlust. Detta kan milt uttryckt vara en smula irriterande för hundägaren. Jag måste ta detta tillfälle i akt att visa på en liknelse mellan en ung, ivrig älghund med bristande dådkraft som hemfaller till sorkjakt istället för älgjakt och ett samhällsfenomen som pågår just nu. Vi har en eskalerande gängkriminalitet i Sverige. Antalet skjutningar och skadade och dödade ökar. Polis och åklagare måste försöka stävja detta och öka antalet fällande domar för illegalt vapeninnehav. Sveriges jägare och sportskyttar är den mest laglydiga grupp vi har i samhället. En förutsättning för att få vapenlicens är att du är känd som en pålitlig, omdömesgill och laglydig person. Brister i något av dessa avseenden, då får du ingen licens. Gör du ett brott som vapenägare så dröjer det inte länge innan alla dina vapen är beslagtagna och då är du inte längre jägare eller sportskytt. Liknelsen med den unga älghunden blir här väldigt tydlig. Framför polis och åklagare så står en farlig gängkriminalitet som om de blir trängda kan skjuta tillbaka. Och Sveriges legala vapenägare blir då i detta fall myndigheternas sorkar. Då det är otroligt mycket enklare att ge sig på laglydiga vapenägare i jakt på fällande domar. För att öka antalet fällande domar angående illegalt vapeninnehav så verkar det ha uppfunnits ett brott. Det gäller de så kallade tidsbegränsade vapenlicenserna som handlar till exempel om revolver för jakt, ljuddämpare för finkalibriga vapen, bedövningsgevär samt i princip merparten av Sveriges sportskyttars idrottsverktyg. Det nya brottet uppstår när en tidsbegränsad vapenlicens har gått ut utan att det har inkommit en ny licensansökan. Då räknas det som illegalt vapeninnehav. Vissa polismyndigheter sköter detta som tidigare år. Snyggare. De lyfter luren, ringer upp vapeninnehavaren och frågar om det inte vore dags att förnya licensen. Vilket vapenägaren antagligen gör med omedelbar verkan. Tidigare skickar polismyndigheterna ut en påminnelse 6 månader innan licensen går ut. Men nu verkar de ha växlat upp, skickar inte ut några påminnelser. Polisbekanta har förklarat för mig att detta är det som kallas pinnjakt. Just denna pinne. Att få en person som råkat glömma att förnya en 5 eller 3 års licens fälld för illegalt vapeninnehav har precis lika stort värde som att plocka en kalashnikov av en gängkriminell när statistiken ska rapporteras. Jag ska ge ett exempel på hur illa det kan vara det som händer just nu. En av våra yrkesjägare innehar en 90 gram tung ljuddämpare i aluminium till ett miniatyrgevär. I vårt arbete försöker vi så långt det går att skydda hörseln på våra tjänsterhundar och ljuddämparna är ett mycket bra hjälpmedel för det. Dock är denna typ av ljuddämpares licenser tidsbegränsade. Vår yrkesjägare hade glömt att denna licens var begränsad till 3 år istället för det normala 5. Vips, en morgon står en polispatrull på bron och ska in i huset för att beslagta den nu illegala vapendelen. Senare ska vår anställde genomlida polisförhör för en liten aluminiumbit. Men nu kommer det intressanta i detta fall som visar på hur hårt pressad denna pinnjakt är. Kravet på licens för ljuddämpare försvann den 1 juli i år. Och efter det datumet kan man alltså inte bli dömd för innehav av ljuddämpare. Det är otroligt intressant att se med vilken iver myndigheterna tog sig an detta fall. För de visste att de måste få en dom innan den 1 juli för att rädda denna pinne. Om det inte hanns med, då gick ju vår anställde helt fri. När en polispatrull 21 dagar före den 1 juli för tredje gången samma kväll dyker upp hos vår anställde och han inte står att hitta i huset säger en av poliserna upprört till vår anställdes sambo att förstår de inte hur de slösar med skattebetalarnas pengar när de håller sig undan delgivning. Jag håller med. Slöseri av skattemedel är det. Men jag håller inte med om analysen av vem det är som slösar. Om 21 dagar skulle pinnen vara förlorad. Resurserna som läggs på dylika ärenden i Sverige uppgår till mångmiljonbelopp om man tänker på den tid polis och åklagare lägger på dessa ärenden. Det finns ingen proportionalitet mellan det administrativa brottet att råka glömma att förnya en licens jämfört med påföljande insatser från rättsvårdande myndigheter. Här har Sveriges politiker ett ansvar. Precis som älghundsägaren som måste flytta hundens fokus från sork till älg så måste politikerna flytta polisernas fokus från jägare och sportskyttar till kriminella. Det är helt vanliga personer som utsätts för denna behandling. Ovärdigt. Tre gånger har Sveriges riksdag med majoritet röstat för att de tidsbegränsande vapenlicenserna ska tas bort, utan att det har skett en lagändring. Det gör att man funderar på hur demokratin är tänkt att fungera. Det postnummer i Sverige som förmodligen har den högsta incidensen stulna handeldvapen är Rosenbad, efter att ett antal glockpistoler enkelt stulits från receptionen. Vapen som efter stölden varit inblandade i kriminella aktiviteter. Det är inte Sveriges jägare och sportskyttar som är källan till gängens vapenarsenal. När dessa tidsbegränsande vapenlicenser förhoppningsvis i en framtid tas bort, då kommer det att frigöras välbehövlig tid för polis och åklagare att arbeta med annan brottslighet. Vem vet, blink blink till ansvarig minister. Det är kanske med de resurserna vi knäcker gängen. Vi förlorar idag biologisk mångfald i en takt som aldrig tidigare skådats. Bestånden av vilda ryggradsdjur har globalt minskat med 60% de senaste 50 åren. När det gäller däggdjur så står vi människor och våra produktionsdjur för 96% av den totala globala biomassan mätt i vikt. Endast 4% är vilda däggdjur. Det är i de delar av Europa, Nordamerika och södra Afrika där väl organiserad jakt är en del av förvaltningen som det idag finns stabila eller ökande viltpopulationer. Uthålligt nyttjande av viltresurser gör att man kan både ha populationerna kvar samtidigt som man äter av kakan, det vill säga jagar. I dessa delar av världen finns ett rikt djurliv som lever sida vid sida med areella näringar och landsbygdsboende jämfört med länder utan fungerande viltförvaltning där det mesta djurlivet är förpassat till nationalparker och hägnade reservat. Sverige sticker här ut som ett av de bättre länderna i sammanhanget. Om vi jämför Sveriges viltstammar 1830, när Svenska Jägareförbundet bildades med syfte att skydda viltarter från utrotning, med tillståndet idag, så är det fantastiska framgångssager som kommer fram för de allra flesta viltarter. Skogsvildrenen får dock anses vara den stora förloraren. Den stämplade ut i slutet på 1800-talet på grund av intensiv jakt. När det gäller södra Afrika har dessutom turistande jägare en direkt inverkan på bevarande status på flera sårbara arter och framförallt deras långsiktiga roll i ekosystemet. Mer än hälften av södra Afrikas storviltspopulationer finns i jaktområden. Skulle västerländsk opinion, och den går ju stundvis i höga hårda vågor, både i sociala och asociala media, lyckas begränsa, förbjuda denna typ av turistjakt, så skulle vi, utöver att förlora enorma arealer viltbärande ytor, även förstöra djurens möjlighet att röra sig mellan olika områden. När viltstammar begränsas till parker och hägnade reservat, då hindras genflöden mellan populationerna. Arterna förlorar helt sin roll i ekologin i naturen utanför reservaterna, vilket kommer att ge stora följdverkningar för många andra djur och organismer som är beroende av de stora vilda djuren. Världens största naturvårdsorganisation, IUCN, varnar återkommande för de negativa konsekvenserna som skulle uppstå för biodiversiteten i framförallt södra Afrika ifall jaktturismen där skulle minska i omfattning. Idag lever 1 miljard människor i Afrika. År 2050 kommer siffran att vara 2,4 miljarder. Det enda sättet att långsiktigt bevara afrikanskt djurliv är att hitta vägar för människor och vilt att leva tillsammans på samma yta. Jaktturism har hittills visat sig fungera som ett utmärkt verktyg för detta. Ha gärna det i åtanke nästa gång du ser en antijaktkampanj riktad mot södra Afrika. Vissa sanningar är obekväma. Alla Afrikas storviltpopulationer utanför parker och reservat är idag utsatta för jakt. Det gäller bara att välja om det ska vara hänsynslös tjuvjakt, statlig skyddsjakt som inte på något vis tillför pengar till naturvård eller av CITES kontrollerad hållbar turistjakt. Jag avslutar med att ta er tillbaka till arbetet med invasiva arter. För att skydda markhäckande fåglar har Stockholms länsstyrelse de två senaste åren anlitat oss för att minska antalet minkar i Bullerö naturreservat. Det som ska bli Sveriges nästa nationalpark. Våra tjänstehundar söker systematiskt över öarna i skärgården för att hitta de minkar som finns där. Här hör ni när vi tidigare i år sköt en dräktig minkhona på en ö med en stor fågelkoloni i denna skärgård. Om denna hona hade fått föda upp sina ungar där så skulle inte en enda fågelunge kommit på vingarna på den ön i år. Ibland är det högoktan i naturvård att döda djur. Stort tack för att ni orkade lyssna.
Producent Niklas Zackrisson. Tekniker Emilia Martin. 2021 var miljöjournalisten Henrik Ekman sommarvärd. Han reflekterade över naturens plats på vår planet när vi människor blir allt fler.
Havsleguanen lägger sina ägg i sanden. När den nykläckta ungen kommer fram i juni är den sårbar. Nu måste den söka sig till de vuxna ödlorna.
Nej, så där ska jag inte prata nu. Men det är kanske så de flesta av er har mött mig. Som berättarröst i många naturprogram på SVT. I mitt sommarprogram vill jag tala om hur vi människor gång på gång har drivit arter mot utrotning. Ibland medvetet, ibland av misstag eller ren okunskap. Men också om hur vi lyckats vända utvecklingen.
Sommar med Henrik Ekman finns i appen Sveriges Radio Play.